Du lyssnar på Skolsverige som är en podcast som finns där podcastar oftast finns. Du hittar oss också på skolsverige.com och den här veckan så pratar vi om stödinsatser och om hur man kartlägger elevernas kunskaper.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.
Karin, vi är tillbaka i det för att kalla en studio. Ja, kanske där. Vi är inte längre på café, vi är inte längre på olika håll, vi är inte längre på resande fot, vi är inte längre på jullov.
Nej.
Allt är tillbaka som det brukar vara.
Ja, vi sitter i sal 102 på Schillerska gymnasiet.
Ja, det här är sal 102.
Det här är sal 102.
Och den är... sala går på vilka nummer? Ja, det är typ 101, 102 så.
100 på våning 1, 0 på våning källare.
Min poäng är så här, vi borde börja spela in avsnitten efter salarna.
Hur tänker du?
Avsnitt 102 spelar vi in här. Avsnitt 100 spelar vi in i sal 100.
Det finns ingen sal 100.
Nej, då börjar vi vid 101 där det börjar. Och så börjar vi där. Det här är ett projekt som ingen lyssnare någonsin kommer att bry sig om.
Nej.
Men så kommer det bli.
Så,
så är det skrivet i stjärnorna.
Det är det kanske, eller så kommer du på det. Jag tycker det är väldigt roligt med våra nyårsavsnitt och de vi spelar in på kaféet som vi var på. När vi pratar lite sådär. Tyst.
Bibliotekarie tyst. Det är över nu.
Ja, så
tillbaka
är det.
Till samma brötiga podd som vanligt.
Ja.
Ni är hjärtligt välkomna hit. Det funkar ju som det brukar göra. Mm. Faktiskt. Avsnitt 81. Vi tänker inte ändra på någonting. Är det 81? Ja, det är det. Utan vi kommer bara göra som vanligt. Det är först lite spaningar. Sen är det tema. Som är det här med kartläggningar och särinsatser och så. Och sen så har vi en elevkrönika.
Typ så. Då kör vi igång. Du, nu är det dags för spaningar. Vad spanar du om denna veckan?
Jag har en spaning på gång som jag har faktiskt haft ett tag i mitt bakhuvud. Annars brukar jag ju hitta på saker på spårvagnen hit. Och det är så vår skrivprocess funkar.
Ja.
Men jag har, den här jag tänkt på, jag faller i sen i torsdags. Ja, torsdags. Så typ en vecka ungefär. Lite grann. Det är så här... Det är så här att jag håller på att rotfylla en tand just nu. Det är en process i flera steg.
Jag vet.
Som du vet, för du har gjort den här grejen förut. Så jag är mitt uppe i det. Jag är en jättebra tandläkare och jag märker typ ingenting. Det är, folk säger, det är det värsta som finns. Jag somnade till en stund sist jag höll på med det, mitt enda jobb är att hålla munnen öppen och det är allt jag behöver göra. Resten hanterar hon. Bedövningen funkar hur bra som helst. Hon är superprofessionell med det. Ibland kan man ju få lite av den äckliga vätskan i munnen innan de har liksom satt i det. Och det smakar verkligen skit. Men det är inget sånt. Och det är, så här, det är bra, det känns inte, det är lugnt och superprofessionell och liksom så. Och jag har insett så här att jag är väldigt mån om att påpeka både för henne och för hennes kollegan sköterskan, vad vet jag vad hon är. Hennes sidekick liksom, att de är väldigt professionella. Jag tackar väldigt noggrant när jag är där, jag tar i hand, jag berömmer och så. Och jag gjorde det första gången, jag gjorde det andra gången. Och jag funderade lite på så, vad beror det på? Tänkte jag på när jag satte mig i bilen för att åka hem. Och då insåg jag att jag tror att det handlar om att jag jobbar i en offentlig verksamhet. Och då är jag så jävla noggrann med att andra människor som jobbar i offentlig verksamhet ska få cred för det de gör. Särskilt när de gör ett bra jobb.
Mm.
Det är så långt jag har kommit. För att jag är trevligare mot dem än vad jag brukar vara mot människor som man möter.
Men var du mot mig till exempel?
Ja. Men så här, folk på bussen. Ja, men, ja, det borde man ju vara trevlig mot. Med samma logik. Men så här, han som sitter i kassan på den lokala ICA-affären. Vi hälsar lite så, men det är inte liksom någonting så genuint. Men jag är noggrann med att tacka den här personen. Och jag är inte riktigt landet vad det beror på. Förutom då att det kan vara något sån här, vi sitter i samma båt, vi som jobbar i det offentliga, man får så mycket skit. Någon ska få cred för någonting någon gång.
Men är det inte också så att du är lite tacksam också? Att hon har tagit hand om din tand och att faktiskt inte kände något?
Jag är imponerad av hennes hantverk, absolut, säger det. Men det är också så att... tandvård, jag skiter väl i det. Tandläkare, det är inte liksom så här, det är inte.
Nej, men jag förstår vad du menar. Men det är nog kanske så att man är noggrann med och jag är också väldigt noggrann med barnens lärare att alltid liksom säga bra gjort och liksom sådär. Jo, men det är nog kanske så att man vet att det uppskattats.
Man vet också att det behövs, för det är inte alla som tänker på sånt.
Ja, men det är sant. Jag tänker ju att det är som precis yrke att rotfylla en tand. Du vet, ja, när de har de här små millimeters grejerna och så sticker de ner dem i tanden och så slipar de lite och så bara...
Ja, just det.
Aha.
Jag vet inte vad de gör, men jag tänker på att jag sov.
Nej, men jag var ju... men jag hade en liten konstig tand som de var tvungna att använda olika filar och sen så har jag ett väldigt, väldigt, väldigt intensivt kontrollbehov, vilket jag tror liksom...
Det gör, jag lider inte
gör det. Att, ja, att den där känslan av total avslappning inte infinner sig hos mig.
Nej, för mig, det lägger ju den där duken över facet. Det är något som jag, ja, men jag kan lika gärna blunda för det kommer inte hjälpa mig något ändå. Och då...
Men jag vill ju veta, jag vill se och jag vill veta vad de stoppar in i munnen på mig. Så.
Är det så? Aha. Nej, jag vet ingenting.
Nej, ja, men det, så är det. Men jag har inte så ont. Det, jag har, det, jag är också nöjd med min tandläkare. Men det var ju...
Det om det.
Det om det.
Vi ska inte fastna mer än ett par minuter vid min tandhälsa. För att det är inte intressantare så.
Nej.
Har du någon bra spaning på gång? Har du varit hos tandläkaren på sista tiden? Nej. Eller,
nej, jag har inte varit hos tandläkaren. Jag har haft en fundering så här över jul. Eller vi har funderat, vi håller på att rekrytera. Och vi rekryterade liksom höstas så rekryterade vi nya lärare till oss för att vi behövde det. Och nu rekryterar vi rektorer för att en av våra rektorer går i pension och den andra så här. Eller för att vi, och sen ska vi få en till för vi är så himla många människor i det här huset. Och så har vi hela tiden så väldigt många som vill jobba på Schillerska gymnasiet. Det är alltså, vi hade 150 sökande lärare i höstas och nu har vi liksom jättemånga sökande på rektorstjänsten. Eller rektorstjänsterna. Och det som känns i det, eller det man funderar över i det är ju att det är ju skitroligt och vi är jätteglada så tar man åt sig lite på det. Men det är ju någonstans, flyttar ju de här ifrån. Mm. Och det har ju blivit väldigt lukrativt och bra för i alla fall lärare att byta jobb.
Ja.
Och det här kommer ju att göra att man dammsuger andra ställen, alltså här vill man tydligen jobba då.
Vad är det som lockar folk till Schillerska, tror du?
Dessvärre så tror jag ju att det är ett centralt belägen arbetsplats med lite status.
Ja, och det är lite name recognition liksom. Det är en skola som man kan säga, jag jobbar på den skolan.
Ja. Så tror jag. Alltså jag tror inte att vi har liksom har någonting annat som lockar så, men att få jobba mitt i stan med liksom på en skola som man vet liksom.
Kanske är det så att den profilen som lockar vissa sorters elever också lockar vissa sorters lärare.
Mycket möjligt. Alltså, vi har ju väldigt samhällsengagerade elever och det har vi ju oftast på grund av lärarna.
Men också så här, som lärare, det är inte det man behöver vara som eleverna, men man attraheras av tanken att undervisa sådana elever. För att det är elever som liksom man tycker om att sporra eller som man tycker om att utmana eller som man tycker om att se växa. Liksom. Det är de eleverna man gillar någonstans. Det kan vara sån grej också, tänker jag, med alla gymnasieprogram. Nu spår jag ökt. Men när du säger att gymnasielärare bara, jag vill söka mig till det här skolan eller det här. Och så. Eller jag vill typiskt jobba på de här programmen. Jag kan tänka mig att det måste finnas en vattendelare mellan folk som så här, undervisar i ett ämne på programmen där de ämnena är centrala och liksom viktiga och eleverna valt det. Eller de som väljer det på program där man absolut inte har valt det. Matteläraren på natur och matteläraren på barn och fritid, det är inte samma sorts människor. Om vi ska hårdra det lite hårt. Det är två olika typer av lärare.
Ja, och här kan man ju åka på då att undervisa på estetprogrammet i matte och på naturprogrammet.
Ja, jag visste kanske alla möjligheter. Men jag kan tänka mig folk som oj, jag vill ha det här eller oj, jag vill ha det här. Det är inte samma sorts lärare.
Nej, men det är det ju inte. Ja, vi har ju en ganska bredd av program här, vilket också tror jag kan locka att man kan få jobba lite på estetprogrammet och på naturprogrammet till exempel. Och sådär. Men jag vet inte. Men det som slår mig är ju att det måste ju finnas massa ställen som blir som vi behöver ju de här. Det är ju ingen som har slutat här. Nej. Utan det är bara för att vi växer som vi rekryterar. Men någonstans så flyttar ju andra på sig. Och jag vet ju om skolor som liksom har fått byta ut hela personalstyrka. Och det har ju den här nya löneläget för lärare och lärarbristen och allt möjligt. Att folk är missnöjda med sina löner till exempel. Och inte bara det utan och sen då...
Nej, men det är ju liksom säljarens marknad nu. På något sätt.
Det blir en intressant följning och följa, men jag är inte säker på att om vi nu pratar likvärdighet att det är en bra grej.
Nej, det tror jag absolut inte. Det är en sån grej som är bra för lärarna men dålig för skolan. Och om man ska vara lite krass i det så är vi inte en yrkeskår som är särskilt van att ha det så. Vi är aldrig en yrkeskår som har sökt att ha det så. Och det är så traditionellt så att vi tar så stort ansvar för den verksamheten vi har. Att vi tycker att det är någonting fel. Men egentligen så är det ett politiskt problem för politiker och tjänstepersoner.
Mm.
Det är ett huvudmannaproblem som de måste lösa så bra som de kan. Och de har uppenbarligen lyckats göra det. Det offentliga har lyckats lösa problemen med läkarbrister förut. Alltså så de har liksom hamnat i samma situationer. Det finns liksom företag och branscher som hamnar i samma värld och så. Man får liksom lösa det på de avdelningar och de kontoren där det är deras jobb. Man ska inte känna sig dålig som lärare för att man byter plats, för att man har en möjlighet för sin lön eller för att man vill testa något nytt.
Nej, absolut.
Utan liksom, jag förstår precis din poäng. Att så här, vad händer det här någon annanstans och hur påverkar det här? Och där eviga flyttandet och så. Det, så är det ju. Och det är också så att så här, är det några få personer som byts ut och det kommer in nya personer som kanske inte är så erfarna men som får en topplön för att det är en bra marknad just nu.
Mm.
Sånt riskerar, alltså är man en ganska lugn skola där det inte skett så mycket personalförändringar på ett tag och så är det en eller två sådana förändringar som blir dåliga eller rekryteringar som blir dåliga för kollektivet liksom.
Mm.
Då riskerar det att trigga igång en sorts liksom massiv besvikelse som gör att du kanske rekryterar en ny lärare genom att bjuda en fantasilön. Men då har du ju plötsligt tre vakanser snart.
Mm.
För att det är kollegor som har jobbat längre som är mer insatta i din verksamhet i alla fall.
Mm.
Och som inte har lön för det.
Ja, men precis.
Så det är svårt.
Och sen triggas det. Och jag tror att vi har en extrem situation just nu. Och sen så tror jag att, eller jag är ganska säker på att de skolor som drabbas mest är de skolorna som redan har det svårt.
Ja.
Och vi har ju, vad var det hon sa när Ekström i sin nyårsspaning, 1,5 år skiljer det på skolor. I liksom kunskapsinhämtning. Alltså om du tar bort alla andra faktorer.
Ja.
Så, och det är ju, det här kommer inte att gynna det.
Nej, det kommer inte göra. Och lite på samma tema så är också dagens tema. Dagens tema, Karin. Hänger lite ihop med att det kom en rapport häromdagen från Skolverket. De har ju utvärderat hur det gick det med betygen i år 6. Men innan dess, jag satt idag på en lektion med några av mina elever som går i årskurs 5.
Mm.
Och vi pratade om det här med betyg och så. För att det var en grej som jag egentligen i julas, som hände varje år runt jul. Nämligen att sexorna får sina betyg, mina gamla elever.
Mm.
För jag bor på en FT5-skola. Och de börjar se olika sociala medier. Liksom, vissa är nöjda, vissa är besvikna. Vissa liksom vill inte prata om det, vissa är väldigt öppna så.
Mm.
Och jag tänker så att de fokuserar på det här som vore det liksom avgångsbetyget i gymnasiet, för de kan inte förhålla sig till det. Och då skrev jag någonting om det, att så här, betyg är så sjukt onödigt egentligen. För att liksom man stressar och sen så har man för många poäng ändå i förhållande till vad man behöver ha. Så kommer man in och sen så är det så här, okej, grymt. Och så liksom glömmer man det och så. Man borde fokusera på något annat. Det var något sånt jag skrev. Och liksom vi hade lite diskussioner, jag och några elever, publikt eller inte så, efter det. Och sen så tänkte jag att det var slut. Men så idag var det en elev som så här, när vi satt och hade en större lektion i matematik, så var den som frågade, men vad var det där med det där? Är det samma system nu? Och jag kände så här, okej, men vi får släppa det för den undervisningen, för det här är något vi behöver prata om, för jag märker att det är något den här eleven funderar på. Och så var vi var 4-5 stycken, så de andra var intresserade av det också. Och då började ställa frågor om det, hur det funkar med poängen och hur det funkar med ansökat saker och, liksom, och hur det funkar med betyg. Och liksom, de har hört de här ryktena som kommer från vuxna. Att man inte kan få A när man går i sexan, för att då kan man inget att sträva efter sen. Och så. Det är liksom alla de idéerna, allt från det till liksom så här, vad innebär det, vad behöver man göra för att få ett A? Eller så här, om man bara gör sitt bästa, då kan man inte få F i alla fall. Jo, det kan man ändå. Alltså det liksom, de har en massa olika idéer om det som de här pratar om. Och då är det en av dem som säger så här, det kommer att gå så jäkla dåligt. Och han är 11. Och då tänker jag så här, han kan ju tänka det om 7-8 år. Då är det någon som säger, det är rimligt att tänka så här, okej, det här gick inte så bra.
Nej.
Annars måste man hela tiden tänka så här, på sin höjd kan man få tänka så här, här måste jag skärpa till mig lite.
Ja.
Här måste jag lägga på ett kol. Men det är inte samma sak.
Nej.
Det här är rösten av en person som redan har gett upp någonstans. Och då blir jag så här, är det här verkligen värt? Och så tänker jag att jag hatar det systemet lite grann. Och sen så gick vi tillbaka till att jobba. Och sen så kom den här rapporten som jag såg på Twitter. Och då skickade jag den till dig. För jag tänkte att allt det hänger ihop. Så. Liksom det lilla,
men
det
vad kommer det sig av att han tänker att det går dåligt då?
Ja, men för att det är bara någon sorts press och kopplat till någon sorts självbild av liksom vad är man borde kunna kopplat till något annat. Och så. Och det är klart att det kan finnas grund i det. Det är klart att det kan finnas något positivt i det. Det kan finnas ett engagemang, en motivation att liksom utvecklas. Att ta tag i sig själv, att, liksom så här, att sluta leka och börja liksom plugga någonstans. Alltså, förstår du? Inte för att det är en person som inte tar sitt liv på allvar, men liksom för att vara 11. Men liksom, det finns ju någon sån effekt som man kanske eftersträvar, tror jag. I det här. Och det är inte helt dåligt, men det känns som att det måste finnas något smidigare sätt än att trycka till folk så. Alltså rent känslomässigt, tänker jag. Går man in på den här rapporten och de här siffrorna och så, liksom, vad har det gett? För nu var det 2012 som vi började med betygen år 6. Och i 4 år senare, alltså förra året, så utgjorde man ett värdering. Vad har det här egentligen gett då? Och det är ganska, det är en blandad bild naturligtvis, som allting annat.
Ja, men alltså bara den här grejen att nästan varannan lärare tycker att betygen från år 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Och jag köper faktiskt det, för att det är klart att när du väl sätter ett F på en elev, då det blir mycket mer definitivt. Att när du måste sätta den där siffran, och jag är fascinerad över att jag själv säger det, men när jag måste trycka dit den, då är det väl såklart så att då förstår jag att den här eleven, alltså då är det ingenting jag kan lalla bort.
Och samtidigt, det finns mer information runt just det här, att liksom, det är framförallt de lärare som tidigare inte har satt betyg som upplever att det är så. Med tanke på att vi har ett land där vi har så här FT6 skolor och 69 skolor, FT5 skolor, väldigt olika. De skolorna där 600 går på en högstadieskola, är det inte 47% som tycker det är lättare. Nej. Alltså där är lite så. Medan de som aldrig har satt betyg förut, de har börjat tänka kanske i nivåer och gradskillnader och så. Samtidigt så har 9 av 10 lärare tidigare sagt att de hade kompetens att upptäcka stödbehov redan innan betygen fanns. Så det var en extremt hög siffra av folk som liksom kände sig, nah, men det går ganska bra. Jag löser det här. Men att de ändå tycker att det blir lättare nu. Och det är framförallt de som inte har satt betyg förut. Och det är ju helt sant. Naturligtvis är det så att liksom, nu kanske man ser sig med de här. Alltså man lägger mer tid på att kartlägga och mäta folk. Och då är det ingen som slipper igenom, som du säger. Men det är inte som att liksom, det var nästan hälften av dem som inte kunde det.
Nej, absolut inte. Att man inte klarar. Jag är ganska så säker på att liksom, jag sätter ju slutbetygen. Jag sätter ju de sista betygen. Och det är klart att jag vet när jag alltså att liksom alltså man strävar ju hela tiden mot att eleverna ska klara sig så bra som möjligt och hela den biten. Och sätter jag ett F så får ju det ganska så stora konsekvenser för deras fortsatta liv. Och det är klart att alltså, det är klart att sätter jag ett F i ettan så kan vi sätta in stödåtgärder. Men det är mycket mer definitivt för det är kurser vi läser. Så att, vi jobbar ju inte riktigt så med våra betyg på det sättet. Men därför har vi väl inte heller någon betygsinflation på det sättet på gymnasiet. Den är ju mycket större på grundskolan.
Men, finns det ingen betygsinflation på gymnasiet?
Den är mycket, mycket lägre. Det är en väldigt stor skillnad.
Det är så. Men ändå coolt.
Nej, men det är ett sidospel. Men det är en väldigt stor skillnad. Men jag tror ju liksom att vi har ju inget, vi har ju inte alls samma nivå av krav att få igenom elever.
Nej, just det. Precis. Alltså högskolebehörighet, det finns en statligt mål att 50% av
årskullen
går vidare till högskolan.
Och så länge de går hos oss så har de ju naturligtvis, så länge de går här så har vi ansvar för att de ska klara de mål som är uppsatta. Men de har också ett eget ansvar på ett helt annat sätt eftersom det är frivilligt.
Ja, precis.
Vilket gör att vi har liksom ingen, det är klart att det finns de som, alltså det finns ju skolor som alltså man har högre, men jag upplever inte att det är så.
Nej, de blir inte. Det som är andra sidan av det myntet, du säger att så här, ja, men många lärare tycker att det är lättare att identifiera stödbehov och många lärare som tyckte att de var bra på det förut. En konsekvens av det här som är ganska viktig liksom, som är i rubriker och många artiklar till det där, det är att så här, men å andra sidan finns det inga extra pengar för resurser. Det finns ingenting som visar i de här utvärderingarna eller i andra forskningen eller andra enkäter som visar någonting på att extra insatser sätts in. Jämfört med hur det var innan 2012.
Nej.
Och då kan man verkligen fundera, det blir lite kritisk och lite cynisk och tänka så här, nu Nu har vi kunskapskrav i årskurs 1. Vi har nationellt bedömningsstöd i 1, 2, 3:an. Mm. Vi har nationella prov i 3:an. Vi har nationella prov i 6:an. Vi har nationella prov i 9:an.
Mm.
Förut hade vi nationella prov i 5:an och 9:an. Mm. Ökningen är markant. Och så, hur många ämnen det är, hur många delprov. Alltså så.
Ja, ja, ja.
Mängden papper som Sveriges elever och lärare fyller i ökar markant.
Mm.
Men om man inte sätter in extra resurser,
mm,
varför ska vi då göra det för?
Nej, det är en jätte, det är en fruktansvärt bra fråga, för att vi jag kan säga att våra elever idag är väl rakt igenom väldigt väldigt kartlagda vid det här laget.
Ja.
Man vet liksom vad de kan och inte kan. Och jag, men jag tror liksom, det finns två saker i det här som vi måste liksom lära oss att tänka kring, och vi har pratat om det liksom, det finns ju. För då säger vi gärna så här att, för jag kan ju bli sån här att vi gjorde såna här Stenine-tester här innan, som är skitdyra, och så gjorde vi det på alla ettor. Och i början när jag jobbade som lärare så hade man någon slags så här språklig medvetenhetskurs dit man kunde skicka elever så de fick gå dit, eller man skickade dem till någon stödverksamhet. Men det blev aldrig riktigt bra.
Nej.
Och fortfarande nu så står vi ju liksom och att nu kartlägger vi på olika sätt, men så vet jag ju redan första veckan, ja, men de här 5 eleverna kommer att få problem.
Mm.
Ja. Och sen händer ingenting.
Nej.
Och så kan jag koppla det till specialpedagogen som skriver ett liksom åtgärdsprogram eller liksom åtgärder. Och så rättar jag mig efter dem. Mm. Och så, men så händer fortfarande ingenting, för att inom ramen för min undervisning så har jag ju ett läroplan och allt som jag ska göra och hit och dit. Och det finns ingen organisation för det faktum att eleverna faktiskt också behöver mer undervisning och annan undervisning än den som erbjuds. Alltså, vi behöver liksom, är det så att kunskapsluckan ligger liksom i att jag kan inte reda ut vad den här texten handlar om? Jag har en läsförmåga som är jättelåg.
Ja.
Då är det lästräning jag behöver.
Mm.
Och det kanske inte resten av klassen behöver. Men 5 i klassen behöver det. Och om du tänker att det är 5 i varje klass och så har du 10 stycken klasser, då är det 50 ungar som behöver det. Det är en rätt duktig mängd.
Ja. Ja.
Och då behöver man ju ha en organisation och säga att, hörru du behöver faktiskt för att du ska fixa det här.
Mm.
Så måste du ha läst, men då måste den organisationen finnas. Och jag är inte alltid säker på att nu lägger vi liksom pengarna, för när vi säger då att det finns inte extra stöd, jag tror ju ibland, eller väldigt ofta, att vi är dåliga på att organisera och hushålla med våra pengar. För vi måste få igenom våra elever.
Ja, på ett sätt är det sant, och på ett sätt är det så att liksom, vad som händer här är att huvudmän förväntar sig att lärare ska lösa det här inom ramen för budget. Vilket är... En lång rad historiska beslut i den andan har ju lett till att lärare är sjukt sönderjobbade.
Mm.
Alltså överlag. Sen är det klart man kan vara det utan att ha liksom pressat sig till maxen. Man kan vara det utan att ha liksom så. Jag förstår vad du säger. Man kan läsa inom organisationer och man kan fixa en bra organisation. Men det innebär inte att lärare ska jobba hårdare. Det innebär inte att fler lärare ska lösa det här själv. Eller någon lärare ska känna ansvar för det. Det är inte det som är poängen. Utan det är så att huvudmän kan organisera sin verksamhet bättre. För att ge mer utrymme för där. Och då tänker jag så här, om man ska ha alla de här mätverktygen, då borde man liksom ha, tänk till skolsystem i så fall, som är det du är ute efter lite, när man liksom kunde vara mer dynamisk med liksom vad man gör med sin tid och vad man gör med sin, liksom, som elev i en skola. Där man inte sitter av lektioner och söker hur den kan, för exempel.
Nej, men där du faktiskt får, om du nu är duktig på, ofta är det ju så att om du har svårt, då, jag tänker på det, min unge som räknar skitbra, han går i ettan, han är duktig på matte, han har tyckt matte varit roligt sen, och han tycker fortfarande att bokstäver är rätt meningslösa. Han behöver ju dubbelt så mycket svenskundervisning som han behöver matteundervisning. Det är klart att han skulle kunna nå hur långt som vill, han älskar matte, och det är klart att han ska få bli så bra som en, men alltså just nu så måste han lära sig läsa, och det är liksom ingen snack.
Precis.
För att du måste faktiskt ta ikapp det här som du får ska...
Det är helt rätt. Det finns andra delar i den här rapporten som också är ganska intressanta. För exempel, en stor grupp lärare tycker att det är svårt att förklara för elever vart de ligger till kunskapsmässigt. Och en betydande grupp tycker att ja, men det är lättare med betygen. Så. Att liksom betygen är lite lättare att förklara. Det är liksom, det är 46% som tycker att ja, men det är lättare att förklara.
Hur många tyckte det var svårare då?
Det säger inget om det.
Nej.
2/3 av lärarna tycker att det är svårt att få elevernas vårdnadshavare att förstå hur deras barn är till. Men 1/3 tycker att det blir lättare efter betygen. Här är nästa mening ganska intressant. Så för lärarna bara, men procent är lättare, det är svårare, betygen, det är bra. Både elever och vårdnadshavare uppger i intervjuer att dialogen med läraren är viktig för förståelsen. Läs man hela stycket sammantaget så är det ganska så här, ah, lärarna bara, alltså det är ju krasst för de flesta har ju sagt det, men många lärare säger, ah, en betyg, då är det lätt för att förstå det, folk är tydligt. Och eleverna och föräldrar säger, ah, men varför har jag fått det betyget, vad ska jag göra bättre då? De vill ha en dialog. Och då är det intressant för att det är så här, det finns inga krav på att man ska ha ett samtal med eleverna när de får sitt betyg. Så det där, där finns en motsättning. Om man ska vända på det och se en positiv sak. Frågar man elever om motivation så säger 80% att de är mer motiverade att plugga på grund av betygen i år 26. Eller så här, eleverna upplever att de är mer motiverade nu.
Men det är ju jättesvårt eftersom de som inte har betyg, de finns ju inte. Det finns ju ingen motgrupp.
Nej, men, de som, ja, men grejen är så här, de som får betyg i år 26 de säger att jag jobbar hårdare nu än vad jag gjorde förut.
Jaja,
men 80% det... gör det. Och det kan man ju tycka vara det. Frågar man lärarna så säger de 54% av lärarna säger att de högpresterande eleverna jobbar hårdare nu. Kollar man om de lågpresterande eleverna så är det en majoritet som säger att nej, det har inte skett någon förändring. Och 12% säger att nej, men det timmen blivit sämre.
Det stämmer ju med forskningen. Också.
Tillbaka till det vi pratade om förut. Men säger, ah, det här kommer inte gynna de eleverna.
Nej, men det kommer inte att gynna de svagpresterande eleverna. Men jag tänker ju så här också att vi sätter en massa betyg.
Ja.
Vi blir sämre på. Jag är ganska säker på att eftersom det inte är liksom satt eller sämre, vi blir i alla fall inte bättre på att motivera vad det är som genererar de här betygen. För vi tycker att nu blev det lättare, för nu sa jag det. För jag upplever att det är så. För man har inte gått det där varvet att ett D-betyg, hur motiverar jag det? Hur förklarar jag? Vad är det jag behöver träna på? Och det där är svårt och det där behöver lärare få tid till. Är det liksom referattekniken som haltar eller är det liksom den litterära analysen som är liksom, vad är det som gör att jag inte når upp till C-betyget? För att det är ju mer parten av liksom C-betyget, men det är väldigt nära ett C-betyg. Det är mycket närmare ett C-betyg än ett E-betyg när du får betyget D. Men ställer du den frågan, för det har jag gjort ganska många gånger. Till många och till mig själv. Vad är det som gör att du sätter ett D? Till mig, det räcker ju faktiskt att jag ställer den till mig själv. Kan du säga det till eleven? Och det är faktiskt kräver ganska lång tankeprocess. Vad är det som gör?
Precis.
Sen kommer jag kanske fram till att det är det betyget som jag ska sätta ändå. Men vad är det
som... Man måste ändå kunna uttrycka vad är det som gör att jag inte får det här? Vilka är det jag inte har nått den? Ja, men precis. Det är jätteviktigt. Och det måste man liksom få ha rätt att få ett bra svar på. Tillbaka till det med att man borde kunna... Det borde finnas några regler som säger att man måste sätta sig ner och förklara för folk vad det här handlar om. Exempelvis. Nästa område i rapporten handlar om stress. 77% av lärare upplever att deras elever är mer stressade nu än vad de var förut.
Ja.
Så. Samma bild bekräftas av elever. Det är fler sjätteklassare som är stressade varje vecka eller varje dag i skolan. Och det här är intressant. Kollar man bland elever, om man jämför med sig, hur var det med det här med man får betyg tidigare och så. Ja, det är att man vänjer sig. Så att de som är äldre är mindre stressade för att liksom, nu är de mer vana vid betyg. Det fanns ju några som pratade så att så här, när betygen i åttan kommer, då är de för sent. Det är liksom, då är det så här, då hinner man, så då blir man superstressad. Nu har man mer tid att vänja sig in vid systemet innan det är allvar. Det visar sig att stressen i årskurs 8 kopplat till betyg är precis så som det var förut.
Ja.
Inte bättre.
Nej.
Inte sämre, men det är inte bättre.
Nej, men det är såklart, och vi lever i ett stressigt samhälle där du ska prestera på individuell nivå. Men du får ingen hjälp, och jag tror vi måste faktiskt tänka över hur vi organiserar oss. Alltså jag tycker hon Lina, rektor Lina, som jag var med i rektorerna, som jag just nu har glömt efternamnet på. Hon gjorde ju så Sonika, att hon liksom tog ut elever. Du kan inte det här. Nu får du 6 veckors intensivträning och då får du gå utöver ditt schema och här får du jobba. Och jag tror ju att vi måste göra så. Men då måste vi ha en organisation för det och en genomtänkt strategi för det.
Och den bra organisationen kostar ändå pengar. Det är inte säkert att det behöver mer pengar än vad det är nu. Men man kan inte spara in pengar. Man kan inte underfinansiera skolor och tro att det där går att lösa.
Nej, men som vi gör nu, när vi lägger alltså på bara på Göteborgs stad de miljoners miljoner som läggs in på sommarskola som är helt meningslös.
Ja, men visst, vi får fan inte hålla på att slösa med de pengarna vi har. Det är helt överens. Vi kan, när vi har alltså, de resurserna var, då har vi inte råd att lägga en krona på insatser som inte funkar.
Nej, men sommarskola funkar väl så att vi får igen, men det blir liksom inte, det är ju inte där. Om det nu är läsningen som är problemet och så får de F i svenska. Ja, det var ju bra, så får de gå sommarskola, så får de, de har ju inte tränat intensivt, tränat 3 veckor. Nej, nej. Det är inte läsningen, utan det kräver ju att du får den. För att då är det ju hela kursen svenska, så man, då är det ju inte den här specifika kunskapskravet. Precis. Den här eleven behöver träna läsning.
Nej, det för kan att, inte gillas som en stödinsats egentligen.
Och för att vara det på en kurs dessutom, så ska du gå om hela kursen. Även det du har klarat.
Ja, just det.
Och då är det ju liksom så här, det blir ju också korkat. Mm. För att har du då, det är ju inte så på lågstadiet, men det är ju så på, eller på mellan, högstadiet, men det är ju så på gymnasiet att då ska de gå om alltihopa. Mm. Och då kan jag ju bli sådär, men det var ju inte det jag ville, att de skulle träna liksom läsförståelse och den.
Mm. Nej, precis, och, precis.
Så där är det ju en skillnad naturligtvis, för att får du F i svenska på, i sexan, så kan du ju faktiskt göra sådana åtgärder utan att du behöver liksom...
Ja, teoretiskt sett kan man göra det. Mm. Den sista biten statistik i det här kommer inte från den rapporten som släpptes i veckan, utan från den årliga betygsutvärderingen. Där igen, de som gick ut i nian i våras förra året, de ska veta på gymnasiet nu, det är de första kullen som fick betyg i år 26. Man kan se så här, hur gick det för de som hade F i svenska, hur gick det för de som hade F i matte, och då visar sig att en tredjedel av de som hade F i svenska i sexan, de har fortfarande F i nian. Hälften, 49% av de som hade F i sexan i matte har fortfarande F i nian. Då är möjligheterna, vad är det för organisation som finns på de flesta skolorna? Alltså, då är vi ju uppenbarligen inte tillräckligt bra i det. Och det kan vara så att vi behöver bättre ledare, vi behöver bättre tjänstemän, vi behöver bättre organisationer. Men vi behöver också någonstans motivera, varför ska vi ha hela det här systemet överhuvudtaget? För det enda den här utvärderingen visar är ju någonstans att vi inte är tillräckligt bra på att ta tillvara på vad det innebär.
Nej, men varför ska vi lägga så mycket tid på? Jag är säker på att om du frågar alla lärare i årskurs 1 på grundskolan, vilka elever behöver extra stöd, så kan varje lärare peka ut det.
Ja, efter några veckor.
Ja, efter några veckor. Punkt. Med eller utan kunskapskrav så kan man peka ut vilka kommer behöva stöd här.
Ja.
Pang. Då ska det stödet sättas in.
Om man räknar bort de som är helt nya lärare, absolut.
Jo, men absolut. Och kan man inte, är man osäker, så ska man ha kollegor. Den organisationen måste ju sätta sig. Och det kommer inte, alltså det här är ju någon slags tvingande åtgärd för att man inte vill styra kommuner. Men det är ju lite som att man tar fram någon rapport och sen säger, ni får göra som ni vill. Nej, men ni ska fan lösa det. Det finns inte en unge som inte ska ha haft en inte stödåtgärd. Lös det bara.
Nej, precis. Och det där är allvarligt. Och det är kopplat till det här med likvärdighet och så, kopplat till PISA och alltihopa naturligtvis, att liksom, vi har en skola som utsätter elever för skit.
Jo, alltså, och screening betyg och screening.
Och i alla delar och så. Vi ökar pressen när vi ökar fokus på fel saker. Och det hade varit på något sätt förlåtligt om det var så att det är också det som gör att vi har bättre måluppfyllelse. Men när vi inte får det, när det fortfarande är en grym stor grupp elever som 4 år senare ännu inte godkända, då undrar jag lite grann, vad är det, vad får vi ut kontra vad stoppar vi in i det?
Ja, men precis. Och behöver vi då ett extra nationellt prov, eller behöver vi liksom extra stöd istället?
Ja, precis. Precis. Jag börjar förstå vad du menar. Jag var lite skeptisk för det, men jag börjar förstå vad du menar. Vi behöver en organisation som är så flexibel att vi kan ge extra stöd till de som behöver det, precis när de behöver det. Men vi behöver också en organisation som liksom på något sätt respekterar att lärarna kan redan se det här. Vi behöver inte fler tydliga mätverktyg om vi ännu inte ska använda dem till någonting.
Nej, och det spelar ingen roll. Precis, det spelar ingen roll om vi mäter, om vi inte liksom, om vi inte gör någonting åt det vi redan har mätt. Och det finns ju en sån här gammalt skämt att vi kan inte väga grisen, den kommer fortfarande på olika sätt, den kommer fortfarande väga lika mycket.
Det roliga med att du totalt sabbade skämtet.
Ja, jag vet. Men, vad fan är det då? Det spelar ju ingen roll hur många gånger man väger grisen. Den kommer ändå väga lika mycket om du inte har gett den liksom något extra.
Japp. Grisen blir inte tjockare för att du mäter den ofta. Varsågod.
Ja, men grisen blir inte tjockare för att du mäter den ofta. Det blir ologiskt.
För du väger, mäter den någonting? För du väger den, okej.
Ja, men den väger. Ja, skitsamma.
Skitsamma. Det är någonting med en gris och någonting med mätare. Det är någonting med elever att göra. Skicka det åt politikers håll. Vet du vad som är fantastiskt i det här? Ja. I den här rapporten i artikeln och så kommer det fram att det finns en person som är chef för styrdokumentsutveckling på skolan.
Jag orkar inte, jag vill också vara chef.
Ja, det är fantastiskt, för det är så många människor på Twitter som gnäller över att det aldrig är någon som utvecklar eller utvärderar styrdokumenten.
Ja, eller hur är det?
Här finns en chef. Om den personen vill vara med i vår podd, hör för guds skull av dig.
Nej, men vi måste ju prata med den. Det är ju jätteroligt.
Ja, det är inte skämt.
Kan inte vi åka
få tag på den chefen?
Vi måste få tag på den chefen.
Vet du vad vi ska göra? Vi ska göra en intervju med varje enhetschef på Skolverket. Det är de tråkigaste poddavsnitten, men det är ändå de viktigaste poddavsnitten vi kan göra, Karin.
Vi ska inte säga att de är tråkiga. De kanske är jättetrevliga. Tänk bara vad trevligt vi hade med Anna Ekström.
Jo, men ja, det är sant. Men min fördom om enhetschefer på statliga myndigheter är att det är så. Med det sagt, kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej.
Hej.
Hej, jag heter Tuva Sjöqvist och jag går i femman och jag ska prata om arbetsklimat. Jag känner att ett bra arbetsklimat är när det är tyst runt omkring en och att det inte är några som springer och leker, för då tappar man koncentrationen på det man gör. Vi i femman har känt varandra så länge så att det spelar nästan ingen roll när vi är fel. Ingen bryr sig liksom om det. Ibland kan man höra fel så att man säger fel och då kan det bli lite pinsamt. Och då vill man nästan bara försvinna från marken för att man hör att andra fnissar. Våra fröken brukar ibland säga till om det, alltså hon typ hjälper den personen som säger fel. Så att det ska bli mindre pinigt eftersom hon säger till alla andra att vara tysta och då blir det inte lika pinigt. Ibland vågar man inte säga någonting för att man vet att vissa personer kommer att skratta och kanske typ säga någonting om det på rasten och då kan det bli lite så här tråkigt. Vi brukar backa upp varandra och säga att det händer alla och att det är bra att göra fel för då lär man sig mer. Det var tyvärr allt för denna gången, men då ses vi i nästa inspelning, hoppas jag. Hej då! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.